Podplay.
Älskade psykopat görs i samarbete med Podplay, en podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Varje måndag kommer ett nytt avsnitt ut, men alla avsnitt finns redan nu att lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Det var som att vara i en sekt där det inte fanns någon väg ut. Hon hotade mig vad som skulle hända om jag berättade. Och det var ju i princip att hon gjorde mig ansvarig för hennes liv och hennes alltså konsekvenserna för henne över de övergreppen hon har gjort mot mig. Hon sa vid något tillfälle också att hon inte skulle kunna leva om jag berättade för någon någonsin.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emelie Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Tim. Välkommen hit till Älskade psykopat.
Tack.
Kan du börja med att presentera dig själv lite kort?
Ja, jag heter Tim och jag bor i en stad i Sverige.
Hur kommer det sig att du vill vara med i podden?
För att jag anser att min berättelse är viktig för att den kommer ut. Liksom, för att mörkertalet är stort. För det är ett speciellt perspektiv.
Och vad är det historien handlar om?
Den handlar om min förra psykolog som begick tjänstefel och inledde en relation med mig under pågående behandling och traumatiserade mig svårt därefter.
Hur känns det att berätta det här?
Det känns befriande.
Mm.
Det gör det. För att det var förbjudet och jag blev under relationen hotad att inte berätta.
Känner du dig berörd av det här än idag?
Jag är fortfarande väldigt skadad av det på många sätt. Jag är inte rädd längre, men jag är fortfarande påverkad av det. Mm. På sätt som kanske inte syns utåt. Men,
hur kom du i kontakt med den här psykologen och vad var anledningen till att du tog kontakt med henne?
Det var så att jag blev sjukskriven för utmattning. Och så föreslog läkaren på den tiden att jag skulle gå hos en psykolog då på vårdcentralen. Och få gå KBT då. Och initialt så var det ju bara, ja, då fick jag ju då KBT, men sen så tror jag att jag pluggade på den tiden, så då började jag läsa igen, men sen så drabbade jag utmattning igen ungefär ett år senare ungefär, och då fortsatte den KBT-behandlingen ett tag, men sen så började jag gå in mer på att hon började gräva liksom i min barndom på olika sätt. Och jag gick till någon form av semi-version av traumabehandling som hon inte hade kompetens för. Men det förstod jag inte då.
Vad var ditt första intryck av psykologen?
Det var att hon inte var klädd så som man tänker att en professionell psykolog kanske ska vara klädd. Det var, jag brukar inte reagera på sånt annars, men det var liksom väldigt lättklätt, eller hur man vill se på det. Jag upplevde väl henne som den varm på något vis. Initialt liksom. En av de första sakerna hon sa då när vi började komma in på traumabehandling och sånt där. Eller jag kommer ihåg att jag ville att hon skulle remittera mig vidare. Men då sa hon att hon trodde inte på diagnoser. Och sa att psykiatri och diagnoser bara gjorde människor sjukare. Utan hon jobbade på ett annat sätt. Och då började hon prata om, ja, att allting bara var en perception i princip, att den tredimensionella objektiva verkligheten inte existerade och att man kunde överkomma sig själv, liksom, eller resa sig över sig själv. Så det var det hon, och mycket så pratade hon om att det var villkorslös kärlek, det var det hon jobbade med, hon gjorde allting i kärlek bara.
Vad tänkte du då?
Ja, jag vet inte, jag hade liksom inte riktigt varit i, jag hade ju varit i terapi innan. Men jag tror att jag var på en plats i mig själv där jag var ganska slut, alltså själsligt på många sätt, för jag har sökt svar. Mycket på grund av min barndom då, jag försökte läka den, jag hade påbörjat en läkningsresa i mig själv några år innan det då. Så jag var sökande, jag var väldigt sökande i det och jag tror inte att jag reflekterade så mycket över det. Jag tänkte, ja men det är bara en, det här är bara en psykolog på en vårdcentral liksom, så här, ja jag kan väl lyssna på det här. För jag förstod ju att hon, också det här att hon vägrade att remittera mig vidare. Och vägrade sätta diagnos på mig.
Mm. Kan du beskriv lite mer hur de här mötena såg ut och så?
Jag skulle väl uppleva att hon på väldigt subtila sätt var förförisk på något sätt under de sessionerna. Och hon blev också fysisk, liksom sökte fysisk kontakt. Alltså hon ville så här, krama om mig när jag skulle gå till exempel. Eller så här, höll mig i hand liksom, när jag var emotionellt upprörd på olika sätt. Och sessionerna, de ska ju vara 45 minuter ungefär. Men sessionerna kunde i vissa fall vara i 2-3 timmar liksom. Hon uttryckte det att hon trodde att hon och jag hade något sånt här högre kall eller uppdrag tillsammans. Och jag tyckte ju bara att allt det där lät jättebra. Men jag var i en relation då. På den tiden. Och människor i min omgivning började upptäcka liksom att jag började bli väldigt personlighetsförändrad på olika sätt. Jag lät liksom inte som mig själv och verkade ha övergivit liksom mina värderingar och principer. För jag har alltid varit väldigt, trott väldigt mycket på vissa alltså ideologiska övertygelser eller filosofiska och sånt där. Men allt det där bara liksom verkade försvinna. Men jag kunde inte själv se det. Men det var uppenbart att jag höll på och bli någon annan. Alltså, jag själv var på väg bort. Liksom.
Du kände dig så pass förändrad?
Ja, jag kommer ihåg att jag kände mig väldigt hög liksom, efter de sessionerna och de sessionerna med henne. Liksom. För den där fortsatte det här. Och jag kanske initialt tyckte så här, ja, men det där låter flummigt. Men jag, ja, som jag sa förut, där, när jag var vårdcentral så här, var, ja, det kanske funkar då. Men ju längre in i det jag kom, till slut så var det ju jag själv som började upprepa de perspektiven när människor pratade med mig, vad jag tyckte och tänkte om saker. Och använde hennes ord liksom. Och det gjorde hon ju under, alltså innan det då. För hon kunde förkasta liksom perspektiv som jag hade. Men sen så anammade hon dem själv och sa dem tillbaka till mig. Så hon tog dem ifrån mig och ja, det är väldigt komplicerad.
Ja, komplex. Kan du förklara lite mer konkret så här, hur blir du manipulerad av den här psykologen och vad är det som händer?
Hon signalerade liksom och hon förväntade sig att jag skulle vara och klädde liksom de känslorna jag hade. Alltså om jag kände mig ångestfylld så sa hon att det var kärlek jag kände till exempel. Och det matades in i mig och när jag sa emot så fick hon mig att känna skam eller skuld och ifrågasatte min egen verklighetsuppfattning. Något av de tillfällena så när jag skulle gå ifrån den sessionen så reste hon sig upp och jag stod tryckt mot väggen och så sa hon att jag är den farligaste personen du känner. Hon hade ett ansiktsuttryck som hon inte hade haft innan då. Och sen efter hon hade sagt det så var det som att hon aldrig hade sagt det. Alltså hon gick, alltså, blev som vanligt eller började le igen. Liksom. Så det var mycket att förneka mina egna känslor och mina egna upplevelser utav saker. Och så sa hon att nej, det är detta du känner. Det är detta du upplever. Du har en skör verklighetsuppfattning liksom.
Vad tänkte du i det läget?
Nej, men jag var så rädd till slut. Och det är svårt att förklara hur man kan vara rädd för någon som inte ens rör en. Alltså fysiskt rädd liksom. Eller fysiskt slår den. Men hon matade in det så mycket så att jag till slut var övertygad om att hon hade rätt. Hon var ju psykolog. Och hon hade liksom övertag i den maktpositionen. Och jag var redan bruten när jag kom till henne. Liksom det, hon behövde inte putta på mig mycket. Liksom. Hon hotade ju mig med vad som skulle hända om jag berättade någon gång vad hon liksom gjorde eller vad hon hade gjort och sådär. Men själva terapin övergick ju till att vara privat. Hon sa, det är bättre att du träffar mig utanför det här rummet. Då kan jag hjälpa dig på riktigt. Här är jag fångad utav de här ramen och regelverken. Jag kan inte hjälpa dig så som jag vill hjälpa dig. Så då var ju efter hon träffade mig privat som då hoten eller kontrollen eskalerade mera. Och det här straffbelöning för att träna mig i hur jag skulle vara började. Hon såg ju sig själv som offer av allt i princip. Och det blev väldigt tydligt på något sätt att hon ville att jag skulle vara arketypen av räddare. Eller det här typiska liksom. Och när jag då alltså övergav mig själv och blev det hon ville, då flyttade hon målstolparna. Och då sa hon att det där är förkastligt, det vill jag inte. Och så ändrade hon det liksom hela tiden. Så att det kändes verkligen som att släpas genom tiden. I håret i princip. Alltså att det spelar ingen roll vad jag gjorde för att allt, det var fel. Vart jag än la handen så var det fel liksom. Och hon sa hela tiden att du har fri vilja. Jag vill att du ska följa din fria vilja. Och älska vem du vill och du behöver liksom inte vara med mig så här. Men när jag försökte göra det, då fick hon då utbrott. Och på den tiden var jag väldigt mycket, hade jag inte läkt mitt medberoende och hade väldigt mycket people please. Jag kunde inte säga nej liksom, jag ville inte väcka negativa känslor i andra. Och det utnyttjade hon ju naturligtvis, och även om jag försökte att ha kontakt med mina vänner eller liksom träffa någon, amen, någon ny kvinna eller någonting. Då blev hon hysterisk, och när hon blev det då slutade jag, och till slut lärde jag mig att om jag följer min egen vilja och följer mitt eget hjärta och säger nej, då blir jag bestraffad för det. Så jag får inte ha någon vilja. Jag får inte säga nej. Och alla de här sakerna. Hon gjorde allt det trots att hon visste exakt hur mina förövare i barndomen hade manipulerat mig. Hon hade i princip copy-pastat deras beteende och kontroll som det som jag växte upp i till att göra samma sak.
Mm. Hur känns det när du berättar det här?
Ja, det är fruktansvärt jobbigt.
Mm. Hur var ditt liv för övrigt här? Du berättade i telefonen att du hade en relation.
Ja, då hade jag en bra kärleksrelation innan henne. Det var den första trygga som jag hade varit i liksom så i vuxen ålder. Alltså, säg inte att alla innan hade varit dåliga, att det hade inte fungerat så bra bara. Men den var väldigt fin, och vi läste på högskolan tillsammans och pratade om att gifta oss, och vi hade ju båda barn sedan tidigare. Så det var verkligen det här, ja, men så här happy life på något sätt, trots alla de svårigheter som man kom ifrån en gång i tiden. Men den relationen förintades ju av det den här psykologen gjorde då. Och den som jag ser det som omprogrammering och hjärntvätt. Och det sista hon som jag var tillsammans med då sa till mig var att jag känner inte igen det längre. Du pratar som din psykolog.
Du beskrev det här som en sekt i mejlet som du skickade till mig. Berätta vidare och mer om vad utvecklar sig det här till?
När jag då hade förlorat min verklighetsuppfattning och hon gav mig min verklighetsuppfattning, så blev det som att leva i en i hennes fantasivärld, eller i där hon dikterade verkligheten, och alla försök att bryta sig loss ifrån den eller att påkalla med vad verkligheten var bestraffades. Då fick hon de här utbrotten som jag beskrev tidigare. Och till slut förstod man att det fanns liksom ingen väg ut där. Och det är samma mekanismer, alltså, men som man tittar på sekter. Jag brukar säga att det är som en enpersons kult. För det är liksom samma lovebombing i början och så vidare. Alltså det, men jag var liksom bara förlorad. Det fanns ingen väg ut ur det. Det var som ett öppet fängelse. Jag vågade inte röra mig. Och vi bodde ju inte ihop eller någonting. Men,
du och psykologen?
Nej, ja, nej, det gjorde vi inte. Hon levde ju ett dubbelliv naturligtvis. Där hon spelade ner då den relationen som hon hade. Vilket också är fruktansvärt förnedrande. Och sjukt jobbigt att prata om nu, för att man blev så himla förnedrad i det.
För det du säger här, det är att hon levde ett dubbelliv, hon hade någon annan. Men du hade också någon annan.
Initialt, men sen förstördes ju allt det där, så då när jag gick...
Då gick, så precis. Hade du någon relation med henne medan du var i din andra relation?
Nej. Nej, den... Man kan se det som någon form av övergång där liksom, på något sätt. Att när jag själv försvann då, mitt autentiska jag, då liksom upplöstes den relationen, eller den förstördes liksom i det.
Jag förstår. Och då inledde du och psykologen någon form av relation här?
Ja, så mycket som man kan ha en samtyckesrelation på det sättet. Så ja, det skulle man utifrån kunna se det som.
Berätta lite mer om den första tiden och ja.
Det var ju väldigt så här intensivt. Jag sa, jag vet inte, känslomässigt så vet jag inte, men det var väldigt starka känslor. Men det var också väldigt djupa liksom dalar, det liksom gick upp och ner hela tiden. Men ja, så det var ju väldigt, väldigt intensivt, men det är så himla komplicerade saker. Hon talade om för mig att hon trodde att hon och jag hade ett högre kall, ett högre uppdrag tillsammans. Men hon visste inte vad det var riktigt. Hon pratade mycket om att vi var tvillingsjälar och att vi hade varit reinkarnerade i massa liv. Och inget kunde skada mig om jag inte tillät det, utan allt var bara perception. Och gradvis så övergav ju jag min egen verklighetsuppfattning för att vara i hennes då.
Berätta om den psykiska misshandeln.
Den bestod i att förlöjliga och förnedra mina då manliga egenskaper, eller mig som person. Det var också, handlade mycket om att förneka att saker hade hänt, att hon hade gjort det hon hade gjort eller sagt hon har sagt. Alla så här, om jag försökte ha kontakt med vänner eller andra anhöriga, så bestraffades det på olika sätt då, där hon hotade att överge mig eller sprida information om mig och så vidare.
Och vad hände med ditt privatliv i och med den här kontakten med psykologen?
Min dåvarande relation, den förintades ju ganska fort. Och med tiden så skulle min kropp bli sjuk av de stressreaktionerna. Jag tvingades ha rollator och artroser. Mitt liv slogs helt i spillror till en grad att jag behövde ha boendestöd och ombud och kontaktperson och så vidare. Från att ha varit väldigt självgående innan det. Men jag förlorade hela mitt sociala nätverk och den relation jag var i. Det var ju också intima inslag i den relationen, vilket i sig är väldigt komplicerat. Jag är överlevare av övergrepp i barndomen. Och det visste hon om, men det kunde hon läka, sa hon. Och det var många situationer då hon initierade intima situationer där jag tydligt eller på många andra sätt signalerade att jag inte ville det. Men ändå, jag tänker att jag var så himla djupt inne i den relationen, om man nu kan kalla det det. Att jag liksom, jag vågar inte heller säga nej till henne längre. För jag bryts ner så mycket så jag bestraffades varenda gång i andra avseenden. Så det var ju fruktansvärt rätt traumatiserande. Och kändes som en återupplevelse av det som hände i barndomen på många sätt. Hon kallade dem för, hon kallade liksom dem, så som jag ser det då, de övergreppen på mig som person, som ett sätt att genom den, inom situationstecken, gyllene vägen som hon kallade det, läka sådana trauman genom att alltså att man då är, alltså, är med om det på, fast på andra sätt då. Den relationen var ju, det var som att vara en sekt där det inte fanns någon väg ut. Hon hotade mig liksom att vad som skulle hända om jag berättade. Och det var ju i princip att hon gjorde mig ansvarig för hennes liv och hennes, alltså konsekvenserna för henne över de övergreppen hon har gjort mot mig. Hon sa vid något tillfälle också att hon inte skulle kunna leva om jag berättade för någon någonsin. Så det var mycket sånt som jag fick höra, och då vågade jag inte säga någonting. Och jag försökte ta mig loss ur den här sekten eller den här relationen på många olika sätt. Jag stretade emot mycket, men hon flyttade inte på sig oavsett vad jag sa. Jag sa till henne, du gör så att min kropp blir sjuk. Din kärlek får mig att hata mig själv och inte vilja leva mera. Jag vill inte dö, uttryckte jag vid något tillfälle. Och trots alla de sakerna så hon lät mig inte gå. Och hon höll mig kvar med hjälp av skuld och skambeläggande. Och att det var ingen annan som ändå kunde stå ut med mig för att jag var så skadad då. Eller, och jag trodde ju på allting hon sa till slut. Hon pratade så mycket cirkulära argument och bara matade det här, de här perspektiven som jag nämnde precis, så mycket att jag till slut kände, det är, verkligheten är det hon säger. Jag är det hon säger. Bara för att då slutar det göra ont. Så det blir som att, ja men, vad som helst, bara det slutar göra ont liksom. Både existentiellt och psykiskt liksom. Så.
Men du inledde den här intima relationen också. Vad är det som, men hon har någon annan relation här. Hur får du fram det?
Nej men hon nämnde det ganska tidigt att hon bor ihop med en kombo som hon kallade. Men att de inte har någon så här, ingen romantisk kärlek eller inte har någon sån intim relation på något sätt, utan de bara bor i ett hus och så, ja, allt annat som en normal relation. Alltså definitionen av en relation i princip. Det är vad hon säger. Och jag tror, jag fortsätter att tro det. Även om jag någonstans förstår att det inte är det. Så då lever hon ju i den relationen och parallellt då med, det blir som att hon håller mig borta ifrån hennes vanliga liv, eller hur man nu vill se på det.
Mm. Men det kommer fram sen på något sätt?
Ja, hon försäger sig. Nej, men hon råkar liksom ge detaljer om någon morgonrutin liksom där som har med intimitet att göra. De sinsemellan, som hon inte har sagt innan. Sen så förnekar hon ju naturligtvis att hon sa det. Men där någonstans så började jag så här förstå det där. Att det där stämmer inte liksom. Och det är så himla konstigt att tänka att man kunde... Att man inte kunde liksom se det själv när man var så djupt inne i den relationen liksom. Och då konfronterade jag henne med det. Men hon slog ju ifrån sig det naturligtvis hela tiden. Hon sa ofta att, och hon sa det med väldigt lättsam energi, hur duktig hon var på att manipulera. Och hon berättade det hon berättade om sin barndom, att hon liksom, att hon alltid hade observerat människor och tyckte att det var roligt att manipulera män, för att de var så lätt manipulerade och att hon hade blivit en väldigt bra sektledare. Det sa hon bara som ingenting liksom. Och hon stoltserade mycket med hur mycket hon hade fått liksom andra människor att göra för henne. Men det sa hon inte förrän hon var övertygad om att jag aldrig skulle ta mig loss. Och hon berättade också att hon var utbildad i NLP. Det är förkortning för Neurolinguistic Programming. Det är ett sätt, det kan användas för att manipulera andras undermedvetna. Vilket jag är övertygad om att hon har gjort. Och det är därför som jag har så mycket minnesluckor från de här långa sessionerna. När vi fortfarande befann oss i terapirummet.
Hur länge pågår det här totalt sett? Den här tiden med henne, kommer du ihåg det?
Kanske det rör sig om 7 år.
Det är så pass länge ändå.
Till och från totalt. Mm. Och under tiden så lever jag i ofrivillig exil. Med en trasig kropp och ett trasigt psyke. Och ett liv som är i ruiner fortfarande på den tiden. Hon hade ju retraumatiserat mig väldigt mycket i mitt ursprungsår från barndomen. Väldigt, väldigt mycket och övertygat mig om att hon var den enda som förstod mig och hon var den enda som jag skulle vara med. Och jag trodde på det fullt ut, att alla andra gick inte att lita på och alla andra var liksom fienden på något sätt. Och då kunde jag inte heller alltså vara initiativtagare till kontakt till de vännerna som jag hade då eller anhöriga och sånt där, utan Jag vågade inte ta mig loss. Och för att när jag försökte så bestraffade hon mig på olika sätt.
Hur avslutas den här relationen med henne?
Den avslutas... min adoptivmamma var med mig under all den tiden. Hon bor i en annan del av Sverige. Vi hade kontakt under den tiden. Och hon förstod ju vad det rörde sig om.
Mm.
Hon sa ingenting annat än att hon inte liksom, hon försökte hålla sig neutral så länge hon kunde. Tills jag en sommardag när jag var i telefon med min mamma sa till henne att det är någonting som är fel. Och när jag sa den meningen så började min adoptivmamma då berätta allt som hon hade sett under de åren. Hon förklarade för mig, hade jag sagt något innan du sa den meningen så hade du bara skyddat henne. Och dragits in i det ännu mera. Ja, tack vare det som min adoptivmamma sa så kunde jag meddela ett av mina boendestöd som jag hade på den tiden. Om vad jag var i och vad jag var utsatt för. Och de hjälpte mig att få kontakt med en stödkvinna i kommunen som är specialiserad på våld i nära relationer. Och då fick jag komma till henne. Och hon berättade i efterhand att när hon såg mig i ögonen under vårt första möte så fanns det inte mycket av mig kvar. Mina ögon såg döda ut, liksom. Som glas. Och henne träffade jag då i smyg i över ett år. För att inte psykologen skulle få reda på det då. Och planerade då min flykt därifrån. Och började bygga mig starkare, liksom. För att jag fick strategier för att hantera. Med hjälp av den här stödkvinnan då, som och så.
Och den här stödkvinnan, lyckas du lämna till slut?
Ja, stödkvinnan hon sa till mig att det brukar ta 7 gånger, 7 försök. Och du ska inte känna skam och skuld. Och någon av de försöken där innan, när det väl blev no contact och jag tog mig loss, Då sa jag till henne, jag vet vad du är. Och då sa jag till henne, du är en kvinnlig psykopat. Och jag påminner henne, psykologen, om när hon hade sagt mig och erkänt för mig att jag har ingen empati. Jag vet inte vad människor känner när de gråter. Jag känner inga känslor. Jag använder dem bara för att manipulera andra och så vidare. Och jag sa till henne att jag vet inte hur, men innan allt det här är över så ska jag slita den här masken av dig. Så ska alla få se vem du är. Och det var ett av de sista sakerna jag sa till henne. Och det sjunde försöket var runt jultid. Och då ska man komma ihåg att hon hade gjort så att jag hade firat 5-6 jular och alla högtider ensam. För hon sa alltid till mig att jag har inte övergett dig. Du bara känner så. Ingen kan överge dig om du inte övergett dig själv. Men den sista saken jag sa till henne den julen var att du har förstört mitt liv. Och efter det så lyckades jag gå någon kontakt då, med stöd av människor i mitt liv då. Psykologen jobbar inte kvar i den kommun som jag bor i. Så vitt jag vet så är den eventuellt yrkesverksam fortfarande. Men kommer inte vara det så länge till.
Vad har dina nuvarande psykologer sagt om henne?
De har sagt att det är ren ondska. Det hon har gjort mot den. Och att det är många kriminella och brottsliga handlingar. Inte bara inom lagarna för patientsäkerheten och inom vården utan också kriminella handlingar då som kräver polisanmälningar. Men ja.
Har du polisanmält?
Nej, men det kommer göras. Men anmälan till IVO har gjorts och till etikrådet för psykologerna. Och det de gör då är att om de anser att det är tillräckligt allvarligt så utesluter de henne då. Mm. Och IVO kommer ju förhoppningsvis då att ha hennes legitimation. För mina nuvarande psykologer säger att hon är en fara för alla patienter. Och för patientsäkerheten. Och ska inte vara yrkesverksam.
Vad tänker du om att den här kvinnan har jobbat som psykolog och haft patienter före dig? Att hon överhuvudtaget har varit yrkesverksam?
Jag förstår inte hur kontrollmekanismerna inom vården fungerar. Alltså de är tvingade att ha handledning och så vidare. Hon skröt också om hur lätt hon lurade psykologerna på psykologprogrammet. Och jag tycker väl att universiteten i Sverige och de som utformar psykologprogrammen och också de som är ansvariga för framförallt psykologer som jobbar med en väldigt skör grupp människor borde se över hur de utför de kontrollerna. För hon förde inga journalanteckningar heller.
Okej. Okay. Mm. Vad tänkte du kring det?
När jag var i det så då köpte jag ju bara hennes förklaring till det. Att ja, men det är bara så jobbigt för att då kommer andra bara lägga sig i liksom hennes sätt att jobba på. Men så här i efterhand så kan jag förstå att det där är ett väldigt smart sätt att gömma vad man gör. Framförallt att det var det handlade om. Snarare än någonting annat. Men det är ju helt sjukt att det är så. Och jag vet att mörkertalet är stort. Det har ju även jag tror representanter för etikrådet också pekat på att mörkertalet är nog stort.
Hur har människor omkring dig beskrivit det här? Hur började du kunna prata öppet om det här som du var med om?
Man får oftast välja vem man berättar sin historia för. Och man måste också se till så att den människan är redo för att höra det. Men de tycker att det är fruktansvärt liksom det som jag har varit med om. Och hur det har skadat mig och fortfarande påverkar mig väldigt mycket. Och begränsar mig. Det har skadat min tillit till människor. och till alla institutioner. Nu har jag tillit till de psykologer som jag har nu, men de är på en specialistenhet för trauma. Så det är en annan sak, de är inte inom den vanliga vårdapparaten. Det har också, hon lyckades ersätta självförtroende och självkänsla med självhat. Så även om jag har varit no contact ganska länge, så finns det bara det där självhatet fortfarande. Jag kan inte ta kontakt med människor i mitt liv, för att det var förbjudet i den här relationen, eller vad man ska kalla det. Hon matade ju in i mig att på olika sätt, men det som jag tog, som jag fortfarande bär på som sanning, är ju att jag är den hemskaste människan som finns. Jag förtjänar knappt att leva. Så det påverkar en, för att det begränsar den.
Det här att du vågade ändå höra av dig till podden och mig som gör det här. Berätta om det steget.
Jag kontaktade podden, men innan det så hade jag jobbat mycket med skamarbetet. Alltså med mina psykologer. Och det var när jag kunde skifta då perspektivet till att det var visst hon som var förövare. Och den här ilskan som man känner när någon har förstört hela ditt liv liksom. Och det är inte så här att jag önskar ont om någon annan, men jag tänker att för mig blir det att om jag ändå ska berätta det här och anmäla henne, då ska jag få ett bra slut på det här. Och jag tyckte att den här kontexten av podden är den bästa liksom för den här berättelsen liksom. Det går inte att beskriva hur mycket det har betytt att höra alla de här berättelserna.
Mm.
Det är klart att man kan inte relatera till alla, liksom naturligtvis, för att det är så olika. Men det finns alltid någonting i något av avsnitten liksom som resonerade. Och då blev det, när jag hörde liksom de här, då blev det som att okej, men om de vågar vara modiga och ge en röst åt dem som inte har någon, eller som kanske fortfarande lever i den här skiten, då ska jag också våga det. För att det vore liksom rätt åt henne på något sätt, va? För att jag fick ju inte, det var förbjudet. Liksom så. Så det jag inspirerades mycket av de tidigare gästernas berättelser, att våga berätta liksom.
Om du sammanfattningsvis skulle beskriva den här kvinnan.
Hon framstår nog som godheten själv. Som helt befriad ifrån ego. Hon framstår som varm, som empatisk. Men bakom det så finns det, så är hon väldigt egoistisk och saknar emotion, alltså känslor. Överhuvudtaget. Hon instrumentaliserade ju mig. Hon använde mig i princip för att känna känslor. Och det finns ingen empati. Hon utnyttjar människor i sitt liv och bryter ner dem på olika sätt, för att, och sen när hon konsumerat dem färdigt så hoppar hon till nästa och till nästa och till nästa, för det var så hon beskrev alla hennes tidigare relationer. Hon är väldigt svartsjuk och hatisk, alltså i konkurrens mot andra kvinnor.
Hur yttrade sig det?
Hon kunde uttrycka sig nedvärderande om sina kollegor. Hon hade få kvinnliga vänner. Hon var vän med alla sina manliga ex istället. Men det kan man förstå, för de har instrumentellt värde. Men
vad säger du för att det?
För att de har ett instrumentellt värde liksom för henne. Alltså narcissistic supply och alla de här sakerna.
De bekräftar henne?
Ja, och de är också ett bra verktyg för att triangulera nästa offer. Alltså jämföra och skapa liksom en konflikt i. Men hon var ju också avundsjuk och svartsjuk på mina barn. Hon berättade också om att hon hade varit det mot sina ex. Hon hade till och med hamnat i slagsmål med ett av sina ex över den här personen då, för att han var så mycket med sin dotter då till exempel. Så det var mycket sådana där saker. Och då, ja. Men trots att jag var så djupt inne i det där, så det där tolererade jag aldrig. Alltså inte i relation till mina barn, utan där var det som, det var någon spärr där liksom, att det spelar ingen roll vad du säger, så jag kommer inte försaka dem. Hon blev inte glad av det naturligtvis, men hon fick ofta de här gråtattackerna i citationstecken och sa att hon önskar att jag aldrig hade haft barn och så vidare.
Kan du berätta om ert absolut sista möte?
Det var ju ett sista samtal. För att jag tog tillbaka varenda gång innan så där jag hade sagt till henne att ja, men du har gjort alla de här sakerna mot mig. Du har förstört mitt liv och du har ingen empati. Du saknar massa saker som gör dig till människa liksom, och skadar alla i ditt liv. Men jag tog alltid tillbaka det och ja, underkastade med henne. Men den sista gången när jag sa det här med att du har förstört mitt liv och hör aldrig av dig till mig liksom. Då frågade hon mig om det var så att jag tyckte att det där var sant, allt att det som jag hade sagt de gångerna. Och då sa jag att jag vet att det är sant och jag håller fast vid det. Och det finns ingenting du kan säga som kommer få mig att ändra min verklighetsuppfattning kring våran historia. Och efter det så var man väldigt ointressant för henne.
Kändes det jobbigt att bryta med den här kvinnan?
Ja, det var fruktansvärt smärtsamt. Alltså, traumabandet var väldigt, väldigt, väldigt starkt. Så det var mycket skuld och skamkänslor, mycket sorg. Man blev som beroende av henne på ett ohälsosamt sätt som man blir när det blir traumaband. Jag var länge rädd, jag drömde mardrömmar om henne. Jag satte säkerhetskedja på min dörr. Och den rädslan mattades av med tiden. Jag blev också allvarligt sjuk efter den relationen. Jag fick perikardit, vätska i hjärtsäcken, men det var ett symptom på något annat allvarligare. Men jag tänker att om det autoimmuna systemet och kroppen utsatt för de kortisolnivåerna dygnet runt i så många år, då borde kroppen bli sjuk. Och det finns vissa psykologer och viss forskning som pekar på det, att den allvarliga formen av blodsjukdom som jag hade, som krävde cyklostatika behandling, att det finns en korrelation mellan den formen av misshandel eller relation med psykopater och narcissister eller hysterionska eller vilka du är, du vet så här. Och den formen av våld, den som är under radarn. Och jag tänker att så det var liksom, det var ytterligare liksom effekt utav att ha varit i det. Sen så var vården, tycker och tänker om det, men det är så jag ser på det i alla fall. Och ja, där jag är idag, det är min läkning. Jag har liksom inte riktigt något bra svar på det. Jag skulle vilja säga att ja, men jag ser hoppfullt på framtida relation till relationer och till kärlek och sånt där. Jag förstår liksom inte hur någon skulle vilja vara med mig fortfarande. Alltså det blir kognitiv dissonans för att, alltså jag förstår ju att rent logiskt så borde det, men det stämmer inte överens med det här budskapet som hon tryckte in under så många år liksom.
Hur pass påverkad känner du dig av det budskapet nu en tid efter?
Ja, det gör jag nog fortfarande. Men jag tänker att kanske med tiden kanske det kan bli som att det bara är ekon utav det. Och att man kan se det för vad det är. Att det där var aldrig mina tankar. Det där var inte jag som tyckte, utan hennes misshandel och våld mot mig fick mig att tänka så om mig själv liksom under så lång tid.
Vad för budskap skulle du vilja ge till andra som lyssnar på din historia? Vad skulle du vilja framföra?
Ja, jag skulle vilja säga att de ska akta sig när människor tycker om att skryta om hur goda människor de är. Och hur fantastiska saker de gör, att de alltid hjälper massa andra människor. Alltså att de är det första de säger. De framställer sig själva i det ljuset fort. Och framförallt om det går alltså om relationer och sånt där går för snabbt och så vidare. Men de, jag menar, och jag tänkte på det att jag hoppas att människor som lyssnar på det här och om de har en psykolog som gör något sådant närmande överhuvudtaget, att de fattar mod fort och söker hjälp och anmäler det. För det kan aldrig vara samtycke i sådana situationer, utan det kommer bara sluta på ett sätt. Och vissa människor överlever inte det.
En del av